Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Tänk vad intressant det är med hjärnan ändå. Den där fettklumpen som styr allt men som vi ändå inte riktigt förstår särskilt mycket av. Men det går ju att påverka den åt både bra och dåliga håll. Och kanske kan det vara så att just därför var många som uppskattade att vi lyfte hjärnan. Och vi pratade om hur man kan skapa återhämtning och vila för att få den att fungera bättre. Det gjorde vi alltså i förra avsnittet med Gabriella Ringvall. Och jag vill också passa på att tipsa om Bitten Jonsson som var med i avsnitt 89 och talade om beroendehjärnan. Hon är oerhört underhållande och okonventionell att lyssna på samtidigt som hon har väldigt, väldigt mycket intressant att säga som är tänkvärt om just hjärnan och hur vi kan påverka den. Anders Lönedal talar om hjärnans reningssystem i avsnitt 223. Det är riktigt bra. Så kolla in de här avsnitten om du är intresserad. För nu så ska vi prata lite mer om hjärnan och det är Kristina Andersson som vi ska lyssna på. Hon är näringsfysiolog och författare och hon ska hjälpa oss att förstå vad det vi äter skapar för hjärnan. Alltså det är väldigt basic men ändå så relevant. För det handlar om att tanka rätt bränsle i maskineriet. Jag är övertygad om att en av anledningarna till att jag mår bra så bra som jag gör nu, det är att jag äter mat. Bra, enkel, lättlagad mat utan särskilt mycket krusiduller. Men det är näring i fokus och jag säger nej till den mesta skräpmat som finns omkring mig faktiskt. Jag delar med mig av mina enkla tips på Instagram-kontot Klimakteriekocken om du är intresserad. Kristina Andersson och jag spelade in det här avsnittet när hon precis hade kommit ut med sin bok Ät hjärnsmart och det var sommaren 2018 och det var då ursprungligen avsnitt 50. Så här vid påsk så har säkert många känt att det har blivit lite mycket av både sötsaker, alkohol och mat. Så det passar kanske bra att snacka om konsekvenser av vad vi stoppar i oss. Nu snackar vi inte vikt utan vi snackar måendet. Jag blir i alla fall peppad av det. Så välkommen att lyssna. Kristina Andersson, välkommen tillbaka till Klimakteriepodden.
Tack så hemskt mycket. Trevligt att vara tillbaka.
Ja, Härligt. Jag är så nyfiken på dig för att du har ju en näringsfysiologi i bakgrunden och så gör du spännande föreläsningar, du är författare och inspiratör på många sätt när det gäller hälsa och mat. Och jag älskar det här, jag drivs av fascinationen över hur vi genom vår livsstil kan påverka vår kroppsfunktion, har du sagt vid något klokt tillfälle.
Ja, jag tror det står på min hemsida till och med.
Ja, men då så, då kommer det lite genomtänkt då.
Ja, lite genomtänkt.
Ja, vad bra. Nu ska vi prata om hur man äter för att hjärnan ska fungera bättre.
Mm, just det.
Hjälp oss.
Ja. Ja, det kommer ju lösa alla problem, det är väl underbart.
Ja.
Allt som vår hjärna håller på med eller allt som liksom händer i hjärnan är naturligtvis inte påverkat av maten. Det vill jag verkligen understryka. Hur kan vi äta för hjärnans hälsa? Alltså att vi ska se hur den funkar bättre, hur vi kan skydda oss mot de förändringarna som händer i hjärnan och så vidare. Alltså dels ju hur vi får en, precis som vi kan påverka resten av kroppen med den mat vi äter, så kan vi naturligtvis påverka hjärnan med den mat vi äter. Alltså på samma sätt som resten av kroppen så handlar det ju om byggstenar till att bygga en hjärna överhuvudtaget, och hur olika kvaliteter på byggstenarna kommer att göra att hjärnan funkar olika bra. Men också liksom bränslet till hjärnan. Så att vi kan använda, kan vi få så mycket nytta av den som möjligt. Men också sen påverkan. Hur olika saker vi äter påverkar oss på olika sätt och så vidare. Så att det är hela det delen, liksom grunden i att precis som vi äter för att vi ska orka eller vi ska klara av en speciell prestation eller få viktminskning eller vad som, så kan vi ju egentligen lika gärna sätta hjärnan i fokus. Att det är det som är anledningen till att vi ska tänka på vad vi äter. Det är för att hjärnan ska funka. Lika gärna som att vi skulle tänka på vad vi äter för figuren till exempel.
För rent spontant så kan jag tycka så här, men det är väl där man måste börja. För att överhuvudtaget orka göra en annan förändring som kanske har med vikt eller prestation, fysisk prestation tänker jag då, att göra. Så måste man väl börja med hjärnan. Man måste väl lura den först, eller?
Ja, och då är vi ju inne mer på matbeteende och ätbeteende. Så att det är egentligen två delar i det här. Det är en sak liksom bara för att, om man ska se det som en maskin, om man säger att få den att funka. Liksom. Vilket bränsle behöver maskinen och vilka byggstenar behöver vi, vilka reservdelar behöver vi. Men sen det intressanta med vår hjärna så att säga, det är ju inte bara ett organ som andra organ, utan då har vi ju tankarna och beteendet.
Och berätta då, hur är boken upplagd?
Alltså halva boken handlar då om liksom själva, ja, hjärnans funktion och kopplingen till varför ska vi äta och hur ska vi äta med avseende på hjärnan. Och där djupdyker jag lite i den åldrande hjärnan, alltså risken för demenssjukdomar, däribland Alzheimers. Vad vet vi om hur vi kan förebygga det med maten? Vad spelar maten för roll i det? Jag tittar djupare också på det här med ångest och nedstämdhet och depression. Vad kan maten spela för roll där? Och sen lite om ADHD och autism. Och sen naturligtvis hur vi kan optimera vår hjärna ur ett mentalt prestationsperspektiv. Ja. Minne, inlärning.
För jag tänker, det här är ju superintressant för oss som är liksom 40 plus eller 45 till 55, 65. För vi har ju både åldersproblemet som har börjat bli synliga. Vi har börjat förstå att vi faktiskt blir äldre. Vi har kanske börjat känna av det och så vidare. Och sen så har vi då kanske lite det här svårt att vrida oss ur vissa tankemönster och sådär. Mm. Så kan du inte berätta lite?
Egentligen så skulle jag kunna sammanfatta det i en mening. Och det kommer vara så revolutionerande, så jag hoppas att alla verkligen lyssnar nu. Jag har aldrig hört det förr. Det vi ska göra, det är att vi ska äta ordentligt med grönsaker. Vi ska äta fet fisk. Vi ska få i oss fiber. Vi ska äta varierat. Och så ska vi inte äta en massa skräp. Hårt processad mat, en massa tillsatt socker och så vidare. Vi ska inte överäta.
Och vad är det de här så kallade skräpmaten och processade maten, vad är det de gör med kroppen och hjärnan då?
Alltså dels handlar det ju om att när jag äter det istället för den riktiga maten så att säga, så får jag inte i mig alla de näringsämnen som jag behöver, som finns i den vanliga maten, den rena råvarorna.
Men det kan jag väl kompensera med ett näringstillskott?
Ja, fast det är inte samma sak, har det visat sig. Aha. När vi tar ut näringsämnen ur sitt sammanhang så får vi inte samma effekt. Det skulle kunna ha med det att göra att ett näringsämne inte blir samma sak när det blir koncentrerat. Men jag och många med mig tror ju mer på att det handlar om liksom själva cocktailen. Alltså när jag äter en grönsak som innehåller vissa vitaminer, och det är framförallt de som vi har brytt oss om hittills, vitaminer och mineraler till exempel. Och när jag äter dem, det är den mixen, så blir det blir ju en speciell väl balanserad cocktail. Och grejen är, det handlar ju inte om att något mål att du bara skulle äta en sak, utan jag tänker närmare på att om vi tittar på en råvara, en växt, så kanske vi liksom säger att den här innehåller så mycket av de här vitaminerna, av de där mineralerna och så vidare. Men de innehåller ju en massa andra ämnen också, som vi liksom inte ens kanske har satt namn på, eller vi räknar inte på när vi räknar näringsvärde, men som uppenbarligen påverkar oss ändå. En del av dem har vi ju satt namn på, och vi sätter det under liksom det samlingsnamnet fytokemikalier. Det vill säga kemiska ämnen i växter som påverkar oss. Det är det som du säkert har talat om, att vi kan ha vissa saker kan vara antiinflammatoriska, virus- och bakteriedödande. Vi kan se koppling till att det finns en cancerhämmande effekt och så vidare.
Så det här är mycket, mycket större än just vitaminer och mineraler?
Ja, men exakt. Alltså och egentligen är det väl det som är hela så här. Och det handlar inte bara om hjärnan naturligtvis. Men att vårt sätt att titta på mat ofta, det begränsar sig vid att vi bryr oss om kolhydrater, fett och protein och vitaminer och mineraler och kalorier. Det är det vi räknar på, och så tänker vi så här, oj, det ska vara en speciell kombination här. Nästan allt tyder ju på att det går inte att bara liksom då, som vi försöker tillskott till exempel, göra den perfekta mixen utifrån de parametrarna. För då blir det ändå inte lika bra som det blir om vi äter den riktiga maten. För det finns någonting annat där antagligen. Eller så är det den perfekta kombon som gör det. För vi ser jättetydligt att äter vi grönsakerna, vi äter växter, vi äter mycket frukt, grönsaker, bär, för i oss fiber, då leder det till ökad hälsa. Vad det handlar om, det är ju att vi ska ha ett kostmönster. Alltså om vi tittar mycket liksom, vi tittar på en helhet på ett helt annat sätt. För att om vi säger så här, men du måste äta spenat, låt säga att vi skulle bestämma att det är en gång i veckan du ska äta spenaten. Så hur effekten blir, det kommer ju att göra med, vad gör du mer? Vad är det andra du äter, de andra måltiderna då? Är det andra grönsaker till exempel? Andra gröna bladgrönsaker som är jättenyttigt? Ja, då kommer du få jättestor effekt. Medan är det bara det du äter grönsaksväg och resten är skrätmat, ja, då blir det ju inte alls samma effekt. Så att det där att vi försöker pinpointa en viss råvara eller ett visst näringsämne och säga att, som nu till exempel gurkmeja.
Ja,
det är ju liksom...
Vad bra att du nämner det, ja. För det har jag med på min frågelista här.
Ja, det är ju liksom lösningen på alla världens problem just nu, känns det nästan som. Och gurkmeja är jätteintressant. Det är antiinflammatoriskt och det har jättepositiv effekt även när vi tänker på ur hjärnans perspektiv. Men liksom lösningen är ju inte bara att så här, ta en gurkmeja-shot så löser du alla dina problem.
Nej.
Utan återigen, vi vill ha ett kostmönster som då bland annat innehåller de här örterna och kryddorna som har positiv effekt. Men vi måste lära oss att se helheten istället för att snöa in på liksom små detaljer.
Det här, nu har du redan nämnt det, och då tänker jag på det här med antiinflammatoriskt som då är så populärt. Mm. Vad är antiinflammatorisk kost? Vad är det för inflammation vi pratar om?
Ja, vi börjar med att titta på vad inflammation är, så är det ju egentligen bara att immunförsvaret arbetar. Så att det kan nästan låta som en, liksom, i den här antiinflammatoriska trenden så låter det nästan som att alla inflammationer ska utrotas och det är alltid fel med inflammation. Så är det ju inte. Alltså kroppen måste ha förmågan att skapa en inflammation. Men man kan lite se det som att tanken är att immunförsvaret ska ju göra sitt jobb och sen ska det liksom dämpas. Så att problemet blir ju när det liksom blir kroniska inflammationer. Det är då vi har ett problem egentligen. Återigen lite nyansering skulle vara rätt bra. Och lite balans i det. Inflammationer är ju en nyckel, har man ju märkt de senaste åren. Liksom. I väldigt många av våra sjukdomar så är inflammation en faktor. Alltså om vi pratar typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom och så vidare. Det vi kan göra med kosten, det är ju återigen äta bra rena råvaror. När det handlar om tarmbakterierna så är det ju ett jätteintressant område, men vi är lite på dagisnivå fortfarande, så vi vet ju liksom inte allt. Det, nyckeln verkar vara en mångfald, alltså att vi vill ha stor variation av bakterier. Men exakt vad som är den optimala tarmbiotan, det vet man ju inte.
Så mycket, och dessutom så långt har inte borde det väl vara individuellt som det mesta andra, eller?
Ja, troligtvis. Ja.
Jag vet att du pratar i din bok också om smarta val för ätbeteendet. Och en av de sakerna som jag tror är väldigt intressanta för många, inklusive mig själv, det är det här, de här olika sugen man kan ha. Jag tror att många har slarvat lite grann om man har varit ledig lite under sommaren och man har inte riktigt skött sig som man brukar. Och det har varit lite mer godis och lite mer snacks och lite mer alkohol och alla möjliga olika såna här grejer som man kanske inte äter riktigt i vanliga fall. Men då kan det vara svårt att komma ur den här sötsugscirkeln till exempel, eller alkoholsugs. Det känns så himla naturligt att hälla upp ett glas vin bara för klockan har blivit sex. Hur blir man av med de här grejerna?
Alltså det intressanta med vårt ätbeteende och det liksom utmaningen där, det är ju att det inte bara är rent liksom fysiologiskt. För liksom själva ätbeteendet handlar ju sen andra halvan av boken om. Och det är ju intressant eftersom att det är både fysiologiskt och sen så är det ju även så psykologiskt och kognitivt. Så att anledningen till att du har det här drivet och att vi vill äta vissa saker, det är ju dels ett fysiologiskt sug där tarmbakterierna kan komma in igen. Det kan faktiskt vara så att det är de som avgör vilka val du gör. Den mat vi äter påverkar ju vilka bakterier vi har. Till en viss del åtminstone. Och då kan till exempel om vi äter mycket socker så tillväxer de bakterierna som lever på socker. Vilket är ganska logiskt. Och de, intressant nog, kan ju då påverka vår hjärna så att vi vill äta mer socker. Vilket är ju jättesmart, för då kan de ju tillväxa. Så att de lite så här, vad ska vi säga, kidnappar oss, vår hjärna, och ser till att vi gör de matvalen så att de får den mat de vill ha. Så att det kan ju vara med en del i det här att det kan vara svårt att bryta ett mönster. För att vårt sug styr oss faktiskt åt det vi har ätit. Liksom. Om vi har ätit mycket socker så har vi bakterier som ber oss att äta socker. Det är en del i det. Men sen får vi ju inte glömma det här beteendemässiga. Om du har haft det beteendet, och då kommer ju det här belöningen in också. Det vi har tyckt var härligt. Liksom. Både socker och alkohol ger ju oss belöning. Och då är det ju dels är det ju härligt att äta det, vi får att dricka det, vi får ju belöningen i det direkt. Men belöningen av maten förstärks också av den situation vi äter och dricker det i. Och det är ju intressant, inte bara ur det här nu, hur ska jag bryta det kring sommaren, utan hur vi egentligen hela livet skapar den där högbelönande maten och gör den ännu mer högbelönande. Alltså för socker och snabba kolhydrater och fett, framförallt kombinerar vi liksom socker, fett och salt. Det är ju fantastiskt. Alltså det blir ju total explosion av må bra i hjärnan. Vi får jättemycket belöning av det. Men liksom bjuds det sen i en situation där det dessutom är liksom belönande situation, en härlig situation, då blir den ännu mer belönande.
Så det, ja, jag förstår vad du menar. När man sitter inne och med tända ljus och det är mörkt och ösregnar ute och man sitter helt själv, så är det inte lika mysigt att ta det där glaset vin som det är när man satt där ute med vänner på en brygga. Och, alltså lite så.
Ja, om vi drar det hela vägen längre, för det lät ändå lite mysigt det där med tända ljus och sånt. Det blev ju kanske ändå en liten belöning i det hela. Men om du skulle liksom sitta jättetråkigt i ett jättetråkigt sammanhang, där det inte finns någon belöning, du sitter ute i regnet på en parkbänk. Där liksom situationen är inte alls belönande. Då kommer du inte få samma belöning av att äta det som är högbelönande.
Men jag antar att det inte är så du menar att man ska göra avvändningen.
Nej, absolut inte. Det är mer en sån här att Vi skapar större belöning och därmed större driv av att få det igen genom att vi skapar de här situationerna. Och det man kan tänka till på där, det är ju hur vi gör det gång på gång, vecka efter vecka skulle jag väl säga egentligen. När vi säger, åh, nu är det fredag, det är så härligt att det är fredag, vi ska ha det mysigt. Och så äter vi dessutom eller dricker högbelönande saker. Då kommer vi ju skapa en större belöning kring det och vilja ha det i större utsträckning. Så ska man vara lite så här krass, så ska man ju egentligen i högbelönande situationer, alltså där vi ändå tycker att det är underbart, det är trevliga människor runt omkring, det är härligt, vi skrattar och så vidare, det är då man ska äta broccoli.
Ja, okay.
För att broccolin ger i sig ingen belöning liksom. Men om jag belönar situationen, om jag gör situationen högbelönande, så får jag en större belöning av maten också. Så kommer jag tycka att den är lite godare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men då blir det ju svårt det här. Jag hade sällskap med en väninna i morse på väg in till stan, och då så sa hon så här, ja, jag har liksom lyckats bryta mitt mönster med att gå till skåpet och ta en kaka så fort jag kommer hem.
Mm.
Och då sa jag, hur har du gjort det då? Jo, nej, men jag har ätit helt enkelt, jag har ätit mindre socker, så nu är jag inte lika sötsugen.
Nej.
Men, och då tänker jag så här, att den här när hon automatiskt gick till skåpet och tog en kaka när hon kom hem från jobbet, var det en, ja, det är klart, det kan ju ha varit en belöning, men jag tänker annars att det är ingen belönande situation.
Nej, alltså det är ju inte den enda situationen. Alltså att göra en belönande situation är ju inte det enda som driver det framåt. Liksom. Kakan är ju belönande i sig.
Ja, okej. Okay. Så att det kan lika gärna vara så. För det känner jag igen från många som liksom vittnar om att de är ganska deppiga och låga, ja, och har svårt att ta sig upp. Och då blir maten eller vinet eller godiset eller vad det nu är för någonting, det blir ju en tröst istället.
Ja, alltså man kan ju själv medicinera med mat. Det är ju inte, det är lätt att man liksom nästan slår på sig själv när man hamnar i att nu äter jag så här skräp, äter godis och sånt när jag liksom mår dåligt. Och så mår man ännu sämre. Men det finns ju en anledning till att vi kan tröstäta och belöningsäta. Det är ju för att egentligen så här, att äta mat överhuvudtaget ger oss en dopaminfrisättning i hjärnan. Det är belönande. Och det är ju egentligen det som ligger till grund till att vi gör det. Tänk att vi ändå är rätt enformiga, för vi äter varje dag. Vi borde ju tröttna på det där. Men det är ju för att det ger oss en belöning och vi gör aktiviteter som är belönande. Sen är olika mat olika, ger oss olika stor belöning. Och där kan man prata om då högbelönande mat. Och det är ju det här som vi sa innan med socker och fett. Framförallt de i kombination. Det ger en stark belöning. Alkohol också, droger och så vidare. Det är ju därför man kan fastna i det. Liksom. Så att äta då socker och fett eller det här godiset och kakorna och sådana saker, det ger en belöning, och i det akuta läget så är det faktiskt ångestdämpande och smärtlindrande.
Mm.
Och vi mår bra av det.
Just där och då.
Just där och då. Och det är därför vi liksom tar till det, för att det, vi mår bättre.
Jag tänker det är intressant också, om jag tänker på om man motionerar. Du vet ju själv hur segt det kan vara ibland att ta sig ut.
Mm.
För det är så otroligt jobbigt att ta sig till belöningen.
Ja.
För man vet ju hur man mår efteråt. Det är ju ingen som har ångrat en löprunda.
Nej.
Någonsin.
Nej.
Eller en promenad. Nej. Eller vad det är för någonting. För då är det ju lite omvänt. Varför är det så trögt att göra det då? Fast du vet hur du mår efteråt.
Jättebra fråga. Men jag tror att det handlar om att det liksom krockar med vår grund, liksom, fysiologi. För i grunden är vi lata av naturen.
Ja, vi ska spara på energi.
Men vi ska ju spara på energi. Ja. Slösar du på energi som har kommit måste du ju leta mer energi.
Mm.
Det är en jättedålig idé. Liksom. Mm. Men däremot så är vi ju inställda på att vi ska leta mat. Leta mat, får du tag i mat, äten. Det är liksom det som vår hjärna egentligen är inställd på. Så att de här problemen med våra liksom grundinstinkter, de har ju egentligen uppstått först nu när vi har skapat det här samhället som vi inte alls är konstruerade för.
Mm. Och det ser man ju också på samhällen som plötsligt får tillgång till snabbmat och sådär. Då går ju vikterna, alltså folk blir ju feta väldigt fort.
Ja. Och tittar man på hur ska du skapa övervikt liksom, i försöksdjur och du ska liksom forska på det, då är det enklaste, effektivaste sättet, det är den så kallade kafeteriadieten. Och då kan du kanske själv gissa vad det är de får.
Ja, alltså härliga chokladbollar, dammsugor och bullar och kakor.
Ja. För då blir de överviktiga snabbt.
Ja.
Mm. För då handlar det om att vi får den här återigen den högbelönande maten som vi vill äta. Vi vill ha mer av. Och det står liksom inte i energimängden och så, står inte alls i relation till mättnaden och så, utan vi får snarare ett driv att äta mer.
Så att vi gör de här dåliga matvalen trots att vi förstår konsekvenserna på grund av att den här belöningen är så stark. Hjärnan gillar den här omedelbara belöningen. Kan man säga så?
Det kan du säga, ja. Sen är den olika stark hos olika människor. Du känner kanske också någon sån här, som jag brukar säga, lätt irriterande människa som kan ta två godisbitar och sen känna att nu räcker det.
Ja.
Ja.
Fast jag vet ju inte hur starkt hon kämpar.
Nej, jag får säga inte. Men det finns ju de som faktiskt inte har så starkt driv mot det söta till exempel.
Mm.
Och det kan man ju då, jag brukar liksom säga att men då kan man tänka sig att jag har en starkare överlevnadsinstinkt än alla andra. Och eftersom att drivet att leta efter sött egentligen är en överlevnadsinstinkt. Men till syvende och sist så får jag ju hantera det på samma sätt.
Mm. Liksom.
Så att, visst är det sådana skillnader. Men sen handlar det ju jättemycket om återigen hur vi paketerar det.
Mm.
Och vad vi kopplar ihop. Liksom, att vi, vissa saker, ja men, vi gör ju saker, vi äter godis när vi går på bio.
Mm.
Liksom. Bara för att man har lärt sig att man ska göra det.
Mm.
Liksom sådana här betingningar egentligen.
Så man måste lära sig att bryta mönster på något sätt.
Exakt.
Ja.
Börja tänka till. Och i steg ett skulle jag säga att bli nyfiken på ditt eget ätbeteende.
Mm.
Fundera på vad du gör och också fundera lite på så här, undra varför jag gör det. För dels har vi ju det här fysiologiska, liksom att vi har drivet att leta sött och så vidare. Och tarmbakterier och allt det. Sen har vi det beteendemässiga i form av att jag skapar situationer. Sen ska vi ju inte glömma, det är ju så lätt att man säger så här, men det är ju bara sluta. Det är väl, alla kan väl liksom bara, varför äter inte alla bättre? Vi har ju alla möjligheter att göra vilka val vi vill och sånt. Men vi blir ju också påverkade i vårt samhälle idag jättemycket. Och vi leds i en riktning att göra de dåliga valen.
Mm.
För att när jag ser någonting så blir jag ju påverkad av det oavsett om jag registrerar det eller inte. Och gå ut och gå någonstans i ett samhälle eller i en storstad. Du blir ju hela tiden matad med det som vi då liksom kanske kallar skräpmat.
Mm.
Hela tiden. Det är inte jättekonstigt att du väljer det sen när du kommer till affären. För du har ju blivit primad, du har ju liksom undermedvetet blivit påverkad i din hjärna till ett visst val. Det är ju det här klassiska, det finns ju de som säger sig vara tankeläsare. Fantastiska Henrik Fixeus till exempel, som jag tycker är helt underbar. Som liksom på ett psykologiskt perspektiv påverkar en så att man sen säger vissa saker eller gör vissa val.
Ja,
och det handlar ju om att han gör någonting, säger någonting eller man har fått se någonting innan som påverkar min hjärna så att jag sen säger det han vill att man ska säga i stort sett. Ja. Och det är lite samma sak. Ett exempel är ju att man, om jag har, du har fått se eller vi hade hängt en tavla kanske här inne på en bondgård. Eller du hade sett en bondgård eller något i den stilen. Sen så senare så hade jag frågat dig, tänk på ett djur.
Ja, var kosa direkt.
Ja, och då hade det ju varit det, exakt. Mm. För att du har blivit påverkad. Mm. Hade det hängt, hade det varit en djungel istället eller en savann, mm, så hade det kanske varit giraff, du hade sagt. Så att vi blir otroligt påverkade utan att vi liksom egentligen vet om det. Mm. Det vet naturligtvis alla marknadsförare.
Ja, såklart.
För det är ju poängen med det. Så att, men där tänker jag att ju mer liksom medvetna vi blir om sånt, desto lättare är det att se igenom det. Och dessutom kanske man kan tänka till på så här, hur kan jag i så fall, om det nu är så, hur kan jag prima mig i rätt riktning? Kan jag kanske se till att jag, att inputen min hjärna undermedvetet har är någonting som är i riktning som jag vill?
Ja, jag tänker bara sådana enkla saker som skärmsläckare och bild på telefonen.
Exakt.
Eller vad det nu kan vara för någonting. Kanske det ska vara någon härlig frukt istället.
Exakt, jag kanske ska ha tavlor på väggen med grönsaker på.
Ja.
Vad står det framme för någonting? Ja. Vad finns det mest av?
Mm.
Man hör ju många som ska bryta vana om de brukar kanske gå och handla på någon snabbmatskedja. Och så tänker de så här, jag ska börja ta sallad istället.
Mm.
Ja, men då kanske man ska välja sallad på en snabbmatskedja där det kanske finns en massa liksom, hamburgare som lockar dig istället. För då är det ju det du får input av hela tiden. Gå till en härlig salladsrestaurang istället. Så kommer ditt val bli mycket, mycket lättare.
Jag förstår vad du menar. Det är ju otroligt utmanande ändå. Men om vi ska försöka sammanfatta det, så pratar du egentligen om att man ska påverka, hjärnan mår bäst av att äta nyttiga saker, och det handlar inte bara om vitaminer och mineraler, utan det handlar om en kombination av, det blir en cocktail när man äter mycket grönsaker, frukter, rena råvaror och så vidare. Och det i sin tur gör att hjärnan fungerar mycket bättre, håller sig ung, fräsch. Och sen har vi de här valen som man måste jobba med, för vi är matade och påverkade. Vad mer, om vi ska försöka göra en sån här liten snygg sammanfattning?
Ja, det vi har missat att prata om, det är ju den feta fisken.
Ja.
Ja, som är verkligen en nyckelspelare om vi pratar, alltså omega 3 är det egentligen vi är ute efter. Men samma sak där, att vi, att få det i den naturliga cocktailen i form av den feta fisken verkar vara bättre än att ta tillskott av omega 3. Men där har vi ju verkligen en nyckelspelare om vi pratar om hjärnans funktion. Och inte minst den åldrande hjärnan. Där man ser att får man i sig tillräckligt mycket under omega 3 under livet, så minskar du risken ganska kraftigt att få demenssjukdomar. Lax och makrill och strömming, sill, hälleflundra är också skapligt fet.
Och hur ofta ska man äta det?
2-3 gånger i veckan är ju
men
den rekommenderade
det
mängden. Alltså där är ju ändå rätt mycket. Alltså bara för att vi behöver omega 3 så behöver vi inte jättemycket av det.
Nej.
Liksom.
Nej. 2-3 gånger låter så lite för mig, men det kanske
Nej, men det, den nivån har man sett att det är det vi bör få i oss. Och får vi i oss det, eftersom omega 3, ja, framförallt kan vi se som en byggsten. Så att därför är det ju liksom någonting du måste tillföra för att kunna använda som byggsten och bygga in i strukturerna i hjärnan. Kosten är ju bara en faktor. Och jag skulle inte ens säga att det är den viktigaste faktorn. Så att det är inte det. Liksom, det är inte så att ät lite mer gröna blad och så kommer du aldrig vara deppig eller något sånt. Det är absolut inte någonting sånt. Det är ingen liksom mirakelbok på det viset. Fysisk aktivitet är jätteviktigt. Sömn, återhämtning är jätteviktigt. Det finns ju sådana parametrar också. Stress påverkar vår hjärna negativt.
Mm.
Så att det är ju liksom kosten som en del i en hel livsstil.
Mm.
Och om vi pratar om hjärnan och dess funktion under livet, så är det ju liksom use it or lose it. Det är ju en jätteviktig faktor också. Att vi verkligen använder den.
Mm.
Att vi utsätter vår hjärna
liksom för klurigheter
och liksom, ja men Ja, ja, lite intellektuella.
Ja, men precis. Mm. Inte bara bingear tv-serier.
Nej, exakt. Utan vi helt enkelt tänker lite. Och ja. Även sociala sammanhang har man ju sett, om vi då pratar den åldrande hjärnan. Så social input viktig. Är ju också viktiga
parametrar. Och då snackar vi inte bara scrolla Instagram.
Nej. Ja. Så där skulle jag också kunna tänka mig att slå ett slag för den fysiska aktiviteten. Mm. Eller egentligen bryta stillasittandet.
Mm.
För en, och det är faktiskt svensk forskning där man har kommit fram till att den här liksom vågen som vi har inbyggd i oss för att liksom, vi ska hålla vikten, vi ska inte tappa för mycket vikt, utan när vi gör det då ökar vår aptit så att vi upprätthåller en högre vikt. Den verkar sitta i skelettet.
Mm-hmm.
Och det blir ju lite intressant, för då skulle det kunna förklara varför stillasittande ökar aptiten.
Mm-hmm.
För att om jag står upp så väger jag ju hela min vikt, medan sätter jag mig ner, då helt plötsligt så är det ju, jag väger ju inte så mycket längre.
Nej, och du påverkar ju inte benmassan.
Nej. Så att,
vad spännande.
Ja, men eller hur? Så ja. Då skulle man ju, vill man köra löpsedlar på det, så är det ju liksom stå dig smal.
Ja,
stå bort ditt sötsug.
Ja.
Nej, men faktiskt att man är fysiskt aktiv, och då behöver vi liksom inte hålla på att träna, utan pratar om att inte vara stillasittande egentligen, kommer att förbättra aptitregleringen i form av att den kommer stämma mer överens med ditt faktiska behov.
Mm. Finns det något sånt där mirakelmedel eller mirakelmat man kan äta som verkligen är aptitdämpande eller sötsugsdämpande eller så?
Nej, alltså det är ju väldigt ont om mirakelgrejer på det sättet. Men det som
rädd för att du skulle säga så.
Det som mättar bäst, det är ju protein. Det är det näringsämne som mättar bäst per kalori räknat. Liksom. Så det är ju att satsa på att få i sig ordentligt med protein. Och sen också tänka på, för att även det här med vad ger mättnad, det är väldigt komplext. Men det tar jag faktiskt också upp i boken. Men voluminös mat, det vill säga att se till att man får stor volym, man får äta mycket och länge, det kommer också hjälpa mig att få större mättnad. Så då, och då kommer ju de klassiska grönsakerna in igen,
mm.
som ju bidrar med massor av volym,
mm.
bidrar med både i form av vätska och fiber,
mm.
Och kommer kunna ge en mättnad då av den anledningen.
Mm.
Plus då bonusen, den härliga, det är ju att vi får i oss alla de här ämnena vi behöver. Så att det är liksom inte, det är inte en tillfällighet att vi har hört talas om att äta ordentligt med grönsaker.
Nej.
Och någon proteinkälla om man vill gå ner i vikt.
Nej.
För hjärnans hälsa och att den ska funka så bra som möjligt, så skulle jag säga att se till att äta ordentligt med grönsaker och variera det så du får hela spektrat. Se till att äta kolhydrater. För det är ju någonting som har varit bannlyst väldigt länge ur ett bantningsperspektiv och viktperspektiv. Men det är ju hjärnans bränsle. Och se till att de kolhydratkällorna blir rena råvaror. Det är inte mjölmat du ska äta, för då ger du inte mat åt bakterierna. Utan se till att det är liksom hela kärnor, och det är rotfrukter och det är baljväxter och så vidare. Så att vi får mat åt bakterierna där också. För gynnar vi rätt bakterier, så kommer de ge oss antiinflammatoriska ämnen bland annat som vi har nytta av. Fet fisk, ha det i din kost. Det förbättrar din chans till inlärning och minskar risken att drabbas av demens till exempel. Och påverkar även ditt psyke. Krydda maten, gör den god. Använd de här örterna och kryddorna som vi pratar om. Gurkmeja, ingefära, chili, vitlök och så vidare. De är super. Bär klockrent. Vill du sen få lite lyx så är ju choklad jättebra för hjärnan. Så ät lite choklad, ha det som din lyx. Hög kakaohalt är det som gäller. Och lite kaffe ökar också den mentala prestationen.
Mm.
Ska vi sen vidga och titta på de olika liksom livsstilsfaktorerna, så sov på natten. Se till att få din återhämtning, det är superviktigt. Rör på dig. Det är viktigt för hjärnan direkt, men också för ditt ätbeteende. Du kommer att vara mindre sötsugen om du inte är så stillasittande. Så är vi regelbundet fysiskt aktiva, så vi får en belöning från den fysiska aktiviteten, så ber inte hjärnan om det på samma sätt från maten.
Och det är inte bara hjärnan som mår bättre. Hormonerna, ja, det är allting styrs ju från hjärnan. Men vi kommer få en bättre hormonbalans med det som du säger också.
Men det är ju det som är så underbart. För man kan ju tycka så, oj, det är så mycket att tänka på. Men faktum är att tittar vi på det som är bra, det vi ska göra, så är det liksom, allt hänger ihop. Alltså det är bra för alla delar.
Mm.
Det är ju inte så att detta var bara bra för hjärnan, men det är dåligt för hjärtat. Utan det som är bra för hjärtat, det är bra för hjärnan. Mm. Och det är bra för hela kroppen.
Mm. Men kommer vi hamna i att om 10 år så kommer vi på att nej, men de där kostråden som vi hade 2018 som var så populära då, de är helt fel. Ja, men du kommer ju själv ihåg det här med man skulle ett tag så skulle man ju äta lightprodukter. Och sen kommer man plötsligt på att nej, men shit, då är det en massa socker i det där istället. Så då ska vi inte äta det. Alltså det går ju i vågor.
Ja, det går i vågor. Men jag skulle säga att de stora vågorna, de ser du ut till slutkund i media. Så att det är ju liksom, backar du tillbaka och så tittar du på forskningen, då är det ju inte sådana starka vågor. Då är det ju liksom mindre vågor i svängningarna. För det är ju ingen som någonsin har tyckt och trott att stora mängder socker är bra.
Nej.
Det är ju aldrig så att vi har kostråd har handlat om att äta mycket socker. Det är väldigt få saker skulle jag säga som man verkligen har trott var bra en gång och sen lärt sig är helt fel. Alltså om vi, nu pratar jag liksom inte om vad som har skrivits om i tidningarna, för det är ju en helt annan grej, utan om det som man faktiskt i forskningen har och i grundläggande rekommendationer har sagt är bra versus mindre bra.
Mm.
Man känner sig så enformig och tråkig. Liksom.
Ja.
Men det är ju det vi vet är bra som är bra. Mm. Och det vi vet är dåligt är dåligt. Så egentligen det här är bara, om vi inte kan ha blivit motiverade tidigare, så kanske man kan bli motiverad av det coola faktumet att vi faktiskt kan påverka vår hjärna också med den här maten.
Ja.
Men vad du ska göra,
ja det är samma recept igen.
Mm. Ja.
Tusen tack Kristina, vi har fått så mycket bra tips här. Tack för att du kom till Klimakteriepodden idag Kristina.
Tack själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.